Kul att vara här på en kväll. Alltså att avsluta en helg med gudstjänst och börja en ny vecka med gudstjänst. Det är helt fantastiskt. Det är jag väldigt glad för. Den här söndagen handlar alltså 20 året då om bön. Och när man pratar om bön så ställs det ibland olika frågor. Så här, varför ska man be? Hur ska man be? Vad ska man be för eller om? Ska jag berätta för Gud om min dag? Men han är ju allvetande. Varför ska jag behöva säga allt det här en gång till om han redan vet? Vad är vitsen med att berätta någonting för någon som ändå vet? Och vad är vitsen med att be om något särskilt när vi samtidigt ber Herrens bön att Guds vilja ska ske? Är det inte lite motsägelsefullt? Och efter den här predikan så kommer några av er, säkert Walter, säga att jag ändå inte svarar på de frågorna jag har ställt. Och det kommer stämma, jag kommer inte svara på de här frågorna. Jag vill bara att slänga ut dem, vara lite jobbig och så får ni tänka själv. För att en predikan ska ju framför allt vara saker, jag ska ju påminna er om saker som ni redan vet. Under utbildningen så sa en lärare till oss att om vi predikar någonting som ingen annan har predikat förut, då är det en illära. Då stämmer det nog bara inte. Så därför så, om ni hör någonting som ni aldrig hört förut, som inte riktigt, så säg till. Så. Men precis, så jag försöker påminna er om saker som jag tror att ni redan vet. Det första jag själv tänker på när jag tänker på bön och Bibeln, så är det ju bibelordet som Lennart läste. Det här när Jesus säger, be så ska ni få. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Ty den som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Och varje gång jag hör det här så tänker jag också, vad händer när vi inte får som vi önskar? När vi inte får som vi har bett om? Be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Så här säger Jesus, och sen fortsätter han säga, eller frågar mer. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, skall du inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Det Jesus lovar här att de som ber, de som bultar, de som söker, ska få det som är gott. Gud är den som ger goda gåvor, för han är godheten själv. Men trots allt det här goda som han ger, så finns det ju fortfarande väldigt mycket ont i världen. Naturlig ondska, sjukdomar, naturkatastrofer, det finns onda människor, det finns moralisk ondska. Och sen finns det ju djävulen också. Svårt att tänka bort honom eller be bort honom. Och den här frågan om varför ondskan finns när Gud är så god och Gud som ger goda gåvor är en fråga som har ställts av jättemånga människor, och jag ska inte svara på den idag heller. Jag har ett enkelt svar, och det är att vi lever i en fallen värld, och sen lämnar jag den liksom och går härifrån. För jag tycker den är väldigt, väldigt, väldigt svår. Och särskilt när man pratar om bön så är det så den komplicerade att det är en väldigt komplex fråga. Men det jag tänker som man ska ta med från den frågan är ju att världen lider ju lika mycket av ondskan som vi själva gör. Och Gud lider av ondskan för att vi lider av ondskan. När man talar om bön så ligger det också ganska nära att tala om på vilket sätt Gud hör bön. Och om man hör all bön. Och hur vi ska tolka den när han inte svarar. Inom den tidsperioden som vi tycker att han ska svara. Det som slog mig när jag funderade mycket på det här. Lidande, sjukdomar, ondska, bön, tidsaspekten. Så har jag märkt att jag verkar tycka att det här är en rättighet. Alltså att få svar. Att få snabba svar. Hälsa som svar, välgång, framgång, succé, självförverkligande, det är saker som jag anser vara rättigheter som Gud ska uppfylla. Eller samhället, det beror lite på vart det gäller och vad det gäller. Och hela vårt samhälle bygger också på det här, våra rättigheter. Inte så mycket skyldigheter längre, inte när man är 90-talist som jag. Då kan man bli kränkt av vad som helst egentligen, och det är helt okej, tydligen. Och sen slogs jag av att trots att jag har läst Bibeln hela mitt liv så verkar jag ha förstått eller inte förstått att det här, jag tror att det är en rättighet. Men ingenstans i Bibeln står det att det är en rättighet. Ingenstans i Bibeln så lovas jag att få ett enkelt liv. Ingenstans i Bibeln utlovas ingen lovas att få ett enkelt liv om man följer Gud. Eller att få allt man vill ha. Redan psalmisterna i Gamla testamentet berättar om att de som följer Gud har det väldigt jobbigt. Men de ogudaktiga, de har det väldigt bra. Det berättar ju även Job, som var väldigt rättfärdig, den enda som var rättfärdig. Men sen kommer djävulen och vill bara bevisa någonting. Och då förlorar jag allting. Det är väldigt få undantag i Bibeln som lever i överflöde. I materiellt överflöde eller i andligt överflöde eller i självförverkligande eller något sånt. Det är ju kanske kungarna som har det materiellt väldigt bra. Men alla andra lider när de följer Jesus, när de följer Gud. Men även kungarna får uppleva uppförsbacke. De har det inte heller helt bra hela tiden. Men de har det ju bättre än alla andra. Om man sen går från Gamla testamentet till Nya testamentet så blir det ju ännu mer tydligt. Där säger Jesus gång på gång att den som följer honom kommer få det tufft. Det är inte roligt att följa Jesus. Det är livet som sin insats. Han talar om att man ska ta sitt kors och följa honom. Den som följer honom kommer inte ha det lätt. Det blir inte enklare av att vara kristen. Men det finns en mycket bättre pris. Man kommer få det eviga livet. Och den som följer honom får gemenskap med honom. I det här lidandet så är man inte själv. Och det här är ju så mycket bättre än allt självförverkligande som man kan få. Allt materiella. Alla skatter på jorden. Men att följa Jesus är också att förlora allt. För att vinna allt. Jesus väljer lidandet för vår skull. Och det är därför det är så komplext också att prata om teodicéproblemet. När vi vet att Jesus väljer lidandet för vår skull. Gud går in i lidandet för oss. I en artikel i Dagen, det är en ganska gammal artikel tror jag, så skriver Staffan Ljungmark att det är svårt att anklaga Gud, en korsfäst Gud, för att inte bry sig om lidande, för att inte bry sig om människor. Och det är också svårt att säga att Gud inte svarar när vi inte vet hur framtiden ser ut. Så det enda vi kan säga är att han inte har svarat ännu. Jag tycker att det här är väldigt viktiga saker att komma ihåg. Att Gud själv har valt att lida för vår skull. Och att det här tidsperspektivet inte får glömmas bort. Gud svarar. Han bara inte svarat ännu. Jag vet inte om ni har hört det här när folk pratar om bön. Men jag har fått höra det ibland. Att man ska be för att man mår bra. Det här kanske är något väldigt modernt. Jag vet inte. Men jag har fått höra det ibland. Att man ska be för att man mår bra av det. Och jag har ingen aning var folk får det ifrån. För det här är inte bibliskt. Det är inte därför vi ska be. De texterna som ska läsas idag in i kyrkoåret. Är liknelsen om änkan och domaren. Och berättelsen när Abraham och Gud köpslår om Sodom och Gomorra. Och vi ska titta på de två berättelserna lite mer. Så vi börjar med Lukas evangeliet. Kapitel 18. Och sen vers 2-5. Så om ni vill följa i texten så slå upp Lukas 18, vers 2-5. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka som gång på gång kom till honom och sa: "Ge mig rätt inför min motpart." Till en tid ville han inte, men sen sa han till sig själv: "Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa, ska jag ändå ge den här änkan rätt, därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med sina ständiga besök." Så huvudpersonen i den här liknelsen är en domare som är en dålig domare, kan man säga. Han bryr sig varken om människor eller om Gud. Det känns lite konstigt att han har blivit domare egentligen. Så varför blir han det om man inte bryr sig? Men han är i alla fall domare där. Och i den staden så fanns det en änka som hade någon slags tvist med någon. Och dag in, dag ut så kom hon för att be den här domaren att ge henne rätt. Och han ville inte ge henne rätt egentligen. Men sen säger han: "Hon är så besvärlig, jag ska ge henne rätt." Så han ger efter. "Annars kommer hon till sist pina livet ur mig med sina ständiga besök." Stackars man. I vers 1 så berättar Jesus, står det så här om varför Jesus berättar den här liknelsen. Det står det: "Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna." Att be utan att ge upp. Att tjata, skulle man säga idag. Jesus vill att vi tjatar. Jag har läst massa med böcker om barnuppfostran. Böcker som jag tycker är väldigt bra, för de säger att man ska inte låta barnen tjata. Och man ska inte tjata på barn, för det leder till ingenting. Alla blir irriterade. Sen vet jag inte hur det funkar i praktiken egentligen, för att jag har jobbat mycket med barn och det är väldigt svårt att få dem att inte tjata och inte tjata på dem. Men jag tyckte den boken var väldigt bra. Och jag gillar ännu mer att Jesus vill att vi faktiskt tjatar när det kommer till Gud. Att våga vara lite besvärliga. Det är så svenskt att inte vara besvärlig. Så väldigt svenskt. Det är inte lika tyskt att vara... Det är mer okej att vara besvärlig i Tyskland. Det är nästan som att det är liksom... Ja, det är nog supertyskt att vara besvärlig egentligen, tror jag. Inte så svenskt. Sen tror jag att tyskar är väldigt bra på att tjata om fel saker. Men här handlar det om att tjata om rätt saker. Att inte ge upp. Att tycka att ens egen bön är viktig nog för att be den om och om igen. Och så tycker även Jesus. Han vill att vi ber utan att tröttna, utan att ge upp, utan att backa och bara: "Nej, nej, nej, det var nog inte så viktigt." I vers 6-8 så säger Jesus så här: "Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? Jag säger er, han kommer snart skaffa dem rätt. Men skall väl människosonen när han kommer finna en sån tro på jorden?" Den här texten lär oss tre saker. Det första är att vi ska vara som änkan som tjatar tills hon får rätt. Hon ger inte upp, hon går dag in, dag ut, tjatar. För det andra så är Gud så mycket större än den här domaren som varken bryr sig om Gud eller om människorna, om sitt jobb, om yrket, ingenting. Han bryr sig inte. Och Gud är så mycket större än den här domaren. Han är inte som domaren, utan han är så mycket bättre. För han lyssnar och han älskar. Och för det tredje så kommer han snart skaffa dem rätt. Det lovas inte direkt att det är omedelbart, men snart. Och där tror jag att vi behöver låta sjunka in. Snart. Guds tid är inte heller människornas tid. Och det är svårt att säga när som är snart. Det kan vara snart. Om 5 minuter. 3 dagar. 1 år. Vem vet. Är man min lillebror så är snart aldrig. Men är man Gud så är snart inom en rimlig tid. Det kommer hända. Ingenstans i Bibeln så utlovas omedelbara ögonblickliga svar. Däremot så utlovas det att Gud hör. I Jesaja 65:24 så säger Gud att innan vi ropar så svarar han oss. Och medan vi talar bönhör han oss. Han säger inte på vilket sätt han svarar eller när svaret ska nå oss, men att han gör det. Den andra texten som vi ska läsa idag är från första Moseboken kapitel 18, vers 20-33. Så ni får jättegärna gå till Bibelns första bok, kapitel 18. Första Moseboken 18, 20-33. Jag ska läsa den texten. Och jag ska försöka läsa sakta, som ni hör. Men slå gärna upp den och läs själv. Så. Ska se. Där. Sen sa Herren: ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Därför vill jag gå ner och se om de i allt har gjort efter det rop som har nått mig. Om det inte är så vill jag veta det. Männen vände sig därifrån och gick mot Sodom, men Abraham stod kvar inför Herren. Och Abraham gick närmare och sa: vill du förgöra den rättfärdige tillsammans med den ogudaktige? Kanske finns det 50 rättfärdiga i staden. Vill du då förgöra den och inte skona platsen för de 50 rättfärdiga skull som finns där? Det vare dig fjärran att göra något sånt, att låta den rättfärdige dö med den ogudaktige. Det skulle då gå med den rättfärdige som är den ogudaktige. Det vare dig fjärran. Skulle inte han som är hela jordens domare göra det som är rätt? Och Herren sa: om jag finner 50 rättfärdiga inne i Sodom ska jag skona hela platsen för deras skull. Abraham tog åta till orda och sa: jag har vågat tala till Herren trots att jag är stoft och aska. Kanske fattas det 5 i de 50 rättfärdiga. Skulle du då på grund av dessa 5 fördärva hela staden? Gud svarade: om jag finner 45 där ska jag inte fördärva dem. Men Abraham fortsatte att tala till honom: kanske finns det 40 där. Han svarade: för dessa 40 skull ska jag inte göra det. Då sa han: Herre, bli inte vred om jag talar ännu en gång. Men kanske finns det 30 där. Gud svarade: om jag finner 30 där ska jag inte förgöra det. Och så sa Abraham: jag har vågat tala till Herren. Kanske finns det 20 där. Gud svarade: för dessa 20 skull ska jag inte fördärva den. Då sa han: Herre, bli inte vred om jag talar bara en sista gång. Kanske finns det 10 där. Och Gud svarade: för dessa 10 skull ska jag inte fördärva den. Och när Herren hade talat färdigt med Abraham gick han därifrån, och Abraham återvände hem. Kärnan i den här texten är det här samtalet mellan Abraham och Gud. Där det nästan känns som att Abraham behöver påminna Gud om vem han är. Vem Gud är. Och han gör det väldigt smart. Han säger: det skulle väl vara dig fjärran. Det skulle väl inte vara du. Det är väl inte så du är. Skulle inte han som är hela jordens domare göra det som är rätt? Jag har lärt mig att man ska undvika ledande frågor. Det har inte Abraham lärt sig. Han ställer världens mest ledande fråga. Och det här tycker jag är jätteimponerande. Att Abraham har en sån nära och ärlig relation. Att han vågar tala ut det här. Att han vågar ställa den här frågan. Också att han går närmare Gud. Abraham gick närmare och sa: vill du förgöra den rättfärdige tillsammans med den ogudaktige? Jag tror att jag hade backat lite. Och sen försiktigt sagt det, för att kanske behöva springa iväg. Av något barnsligt liksom vill gömma sig. Men Abraham tar ett kliv närmare och säger: Gud, ska du verkligen göra så? Du som är hela jordens domare. Och sen går Gud med på det. Och Abraham nöjer sig inte. Han ska gå ett steg längre och ett steg längre och ett steg längre. För att det kanske inte finns 50 stycken där som är rättfärdiga. Och till sist så bestämmer Gud att om det bara finns 10 stycken då ska han inte förgöra staden. Och det är ju några saker här som är verkligen värt att stanna upp vid. Och det är just den här relationen som Abraham har med Gud. Att Abraham vågar prata så här med Gud, att han vågar vara ärlig. Men även hur Gud relaterar till Abraham. Att han låter Abraham prata på det sättet. Lite tidigare i vers 17 så har Gud en liten monolog, antar jag, för att det är ingen som svarar. Och då säger Gud så här, i vers 17, då sa Herren: kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Och sen kommer också en förklaring till varför han undrar om Abraham skulle... Abraham kan ju inte läsa Guds tankar. Men Gud undrar ändå, skulle jag kunna dölja för Abraham? Och sen kommer förklaringen: av Abraham ska det bli ett stort och mäktigt folk. Och i honom ska alla folk på jorden bli välsignade. Ty jag har utvalt honom för att han ska befalla sina barn och efterkommande att hålla sig till Herrens väg. Och handla rättfärdigt och rätt, så att Herren kan uppfylla sina löften till Abraham. Så utifrån den relationen Gud har till Abraham och Abraham till Gud, så väljer Gud att uppenbara sina planer för Abraham. Han hade inte behövt göra det, för han är Gud. Varför skulle han behöva berätta för en människa vad han tänker göra? Men han värderar den här relationen så mycket mer än att bara göra det han själv hade tänkt. Det här tycker jag är imponerande, att Gud bjuder in Abraham i det här samtalet. Att Gud bjuder in människorna att samtala med honom. Att inte bara ta emot bön och sen svara, utan att det blir ett samtal. Sen bygger den här relationen på Guds löften till Abraham och på Abrahams överlåtelse till Gud. Och det här har blivit en vänskap. Jag fascineras varje gång på det, att Abraham kallas för Guds vän. Tänk att bli kallad för Guds vän. Sen det andra som jag förundras över, som ni säkert har märkt, det är Abrahams ihärdighet. Att han bara fortsätter tjata. Han ger inte upp, han ger inte sig. Han är inte kaxig liksom, för det har ju också träffat på folk som är kaxiga när de tjatar. Men Abraham är ju superödmjuk. Han säger det gång på gång, säger: bli inte arg nu, jag ska säga en till sak. Jag vet att jag är stoft och aska, men jag vill säga det här också. Och jag vet att du är så här, och därför vill jag säga det här. Han säger: jag har vågat tala till Herren trots att jag är stoft och aska. Kanske fattas det fem. Och just för att Abraham vet sin plats, så kan han fortsätta vädja. Han kan fortsätta förhandla och tjata. En annan sak som jag personligen tycker är intressant och jobbigt är vers 20-21. Där säger Gud: ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Därför vill jag gå ner och se om de i allt har gjort efter det rop som har nått mig. För om det inte är så, så vill jag veta det. Och det här är ju intressant. För det ena så bekräftar det ju att Gud hör allting. Men sen ifrågasätter det ju också hur mycket han vet. För om han, och det här får ni verkligen ta med en nypa salt, jag tycker det är jättesvårt. Men om han vet allting, varför behöver han se efter om det stämmer? Jag har inte fått någon vettig förklaring på det här, än eller aldrig. Men det som gör det för mig, eller det som det här leder till, är ju att jag blir bara ännu mer motiverad till att be och berätta för Gud exakt allting. För jag vill inte bara gå och tänka: han vet ändå. Och sen säger han: när vi väl möts i himlen, varför sa du ingenting? Jag tycker att det är en väldigt stark motivation. Sen kanske jag inte går att berätta det här för små barn, för det är där vi berättar för dem att Gud vet allting. Så vill jag inte komma och säga så här: läs den här versen. Men ändå, som vuxen, som kristen, som människa, så motiverar mig det här till att be och berätta för Gud exakt allting. Och har man det den visste så får han höra det en gång till. Jag tror att han tål. Så det är två saker som Abraham samtal med Gud lär oss. Och det är att bön är en relation. Det är ett samtal. Det är att tala, att vänta, att lyssna på svar, fundera och tala. Det är lika mycket lyssna som tala. Och det är värt att vara ihärdig, att vädja. Abrahams vädjan för andras skull är jätteviktig. För Abraham, han har ju ingen relation till Sodom och Gomorra. Han har ingenting att göra med dem egentligen. Men ändå så går han på knä för att verkligen, verkligen vilja hjälpa dem. Abraham vädjar för andras skull. Och den här liknelsen om änkan lär oss att det är lika viktigt att vädja för sin egen skull. Att inte ge upp när det kommer till oss själva. Båda berättelserna lär oss också att Gud inte ger saker som inte tillhör hans plan. För han är den som ger goda saker. Så om vi ber om någonting som är ont så kommer han inte ge med sig oavsett. Och det tycker jag är en ganska skön sak att veta. Jag har träffat några, eller jag är mentor till en tonåring som i början av året undrade väldigt mycket om varför man ska be för sig själv. Det känns så egoistiskt, så självcentrerad att be om saker för sig själv. Tänk om det inte alls är bra för mig, sa han. Och då tänkte jag, fast Gud skulle aldrig ge dig någonting som var dåligt. Om du ber om bröd, säger Jesus, så skulle Gud inte ge dig en sten. Så skulle ingen göra. Eller bara onda människor. Men Gud är den som ger goda saker. Så han låter sig inte övertalas till saker som är emot hans eget väsen. Eller hans plan, eller hans godhet, eller hans kärlek. För han är den som ger goda gåvor. Jag vill avsluta med ett citat av en författare som ställde den här frågan om varför man ska be. Och då var det just en mening som jag verkligen fastnade för. Och den vill jag avsluta med. Varför be? För att den dagen jag slutar be, den dagen slutar jag att leva och att vara vem jag är inför Gud och inför andra. Den dagen jag slutar be, den dagen slutar jag att leva och att vara vem jag är inför Gud och inför andra.